Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Är bröd den nya stenålderskosten? Det är frågan i dagens avsnitt och den föranleds av ett antal artiklar och tv-program som diskuterat stenålderskosten eller paleokosten under senare tid. Exempelvis i Sveriges Television nyligen och också utnämningen av WOF:s årets förvillare. Så därför så tänkte jag prata lite mer om hur traditionella medier diskuterar paleokosten och hur vi ser på det. Jag tänkte börja och ta avstamp i SVT:s Vetenskapens värld som har rubriken Den verkliga stenålderskosten. Och den syftade till viss del till att ändra vår syn på det här ämnet. Men trots att man kommer med nya rön i programmet så tycker jag att det bekräftar mycket av det vi redan vet. Och jag tänkte gå igenom lite vad programmet kan lära oss. Och att den inom citationstecken nya stenålderskosten skulle kunna innehålla mer bröd. Det tror jag inte på, som många har ställt frågor till oss om. Utan att istället mera av animalier. Så programmet tar avstamp i att beskriva istidens neandertalare. Det var väldigt spännande och bra producerat tycker jag. Och man analyserade de spår som man hittat i form av ben och matrester. Och forskare intervjuade som studerade de här resterna av gamla fynden. Och man slår fast i programmet, eller forskarna slår fast i programmet att för det första, att stenålderskosten var övervägande animalisk. Att kött var basföda året runt för att det var tillgängligt och animalier utgjorde en stor del av kalorierna för de samtliga undersökta grupper. Då. En studerad grupp fick mer än 50% av sina kalorier från fisk och skaldjur medan andra grupper nästan uteslutande åt kött då, från jakt. Och animalierna var så viktiga att till och med de som bodde flera kilometer från havet ändå bar samlade musslor till sin bostad för att äta dem där. Och den här delen av kosten utgjorde mer än 50% av kalorierna för den befolkningen också. För det andra så kom man fram till att fett var väldigt värdefullt för alla befolkningar som man studerat. Eftersom kolhydraterna var så svåra att hitta och fett var väldigt åtråvärt. Och framförallt så jagades djur strategiskt baserat på hur mycket fett de innehöll. Och den tidens jägare hade väldigt djup kunskap om hur djur skulle jagas för att ge maximal mängd kalorier. Det är något som vi återkommer lite till längre fram. Och de djur som jagades var bison, häst, ren och hjort som alla har en betydande andel fett. Det brukar större djur ha. Och den citerade forskaren då som heter Susanna Herculino Husell, hon berättade då att det behövdes fett eftersom kosten inte hade några kolhydrater och då behöver man ju någon form av energikälla. Och hon ville samtidigt konstatera att kroppen klarar sig bra utan kolhydrater och fett var så viktigt så att man knäckte ben systematiskt på ett visst sätt för att få tag i det fett som fanns inuti benen. För det tredje så konstaterade forskarna att matlagning var det som gjorde oss till människor. Att människan alltså tar upp näring bättre ur tillagad mat än ur icke-tillagad mat. Och så har det varit ända sedan våra förfäder Homo erectus för minst 1 miljon år sedan började med tillagning av mat. Och det var matlagningen som gjorde oss till moderna människor. För tajmingen av när matlagningen började, den korrelerar väldigt väl med ökningen av vår kroppsstorlek och att vi börjar leva längre. Och enligt forskarna så innebär det här ett kulturutbyte också mellan generationer och att vår kognition stärks när näring blir mer tillgänglig så att hjärnan kunde växa då. Och för det fjärde så berättar man om att läkande växter användes och då tog forskarna upp ett exempel från El Cidrón Graton i Spanien där man funnit lämningar av neandertalare som visar att de har använt växter för att smärtlindra, bark med salicylsyra, eventuellt mögel som har de kanske använt som penicillin och så vidare. Väldigt intressanta rön. Så långt i programmet så var inget nytt eller kontroversiellt tycker jag, utan det handlar om det som kom lite senare och det går då in på ett antal fynd som gjorts inom ett par jägare och samlarbefolkningar. Och det hävdas att det då är nytt att växter varit en del av människans kost under lång tid. Så att programmet har ett skifte där. Men det är lite av ett falskt narrativ tycker jag att växter har ätits under miljontals år. Det har varit känt sedan länge och växter har varit en del av det vi kallar paleokost sedan konceptet skapades på 80-talet. Men programmet vill ändå ge intryck av att växter skulle vara nya i paleokosten. Så man räknar upp ett antal växter som vildhavre, luddlosa, vildvin, fikon, oliver, pinjenötter och så vidare. Kråkbär, plommon och stickmyrten. Men det är ju inget fel och inget konstigt med den här saken. Det som kanske är fel att det uppfattas som något nytt eller banbrytande. Men vad som däremot skulle kunna vara lite mer banbrytande som kanske är okänt hos många, det är en stenåldersbefolkning i Jordanien som kallas natufierna. Och de tycks ha tillrätt bröd under äldre stenåldern genom att blanda rotknölar med vilda spannmål för att göra bröd. Och de använde stenmortlar och malstenar för att mala ner då rotfrukter som jordmandel och stråsäd till platta brödkakor. Och de här var lagringsbara och kunde alltså ätas när ingen annan föda kunde hittas. Och faktum är att det finns andra exempel som inte togs upp i programmet också. Exempelvis fynd från grottor i Italien, Paglicci-grottan i Italien. Där har man hittat liknande fynd från människor som malde vilda spannmål till mjöl redan för omkring 30 000 år sedan. Och det tror jag ännu tidigare än natufierna. Så det har gjorts liknande fynd på andra platser, vilket betyder att användning av vilda spannmål kan ha varit mer utbredd än vad man tidigare antagit. Men det man glömmer bort att nämna här, det är, tycker jag, att det är viktigt att skilja på samlade vilda spannmål och systematiskt jordbruk. Det var ju när vi blev jordbrukare och systematiskt började odla och blev bofasta som spannmålen blev en betydande del av kalorintaget. Och det var det som försämrade människors hälsa drastiskt. Det var då när vi började äta mycket spannmål som medellivslängden då minskade. Vi blev 10-15 cm kortare, vi fick karies, bristsjukdomar, spädbarnsdödlighet och så vidare. Men det är ändå intressant tycker jag att människan redan på äldre stenåldern hade kommit på de här sätten att bereda och lagra mat. Och vi kan ju bara spekulera i varför. Varför gick de igenom allt det besväret att tillreda brödkakor och lagra dem? Det vet vi fortfarande inte. Men är då bröd hälsosamt om det har funnits på paleolitikum? Det är ju den förklaringsmodellen vi använder, att det som varit en del av människans kost under lång tid kan betraktas som hälsosamt och så vidare. Ska vi ta det som intäkt för det? Är det en fördel att äta? Och svaret på den frågan skulle kanske kunna omformuleras lite. Har det satt tydliga spår i våra gener? Och baserat på det vi vet idag så anser jag att svaret på frågan är nej. Sannolikt inte en betydande anpassning av den genetiska designen av människans matsmältning. Och det baserar vi på vad vi sett från annan forskning och praktiskt arbete med verkliga människor. Vi vet ju inte för det första hur utbrett brödet har varit som del av kosten. Och det är naturligt att eftersom det är så svårt att studera spår av livsmedel. Men det vi vet är att växter som varit lätta att få tag i har varit en viktigare del av kosten. Och bröd har aldrig varit en enkel sak att skapa. Så det är ju först med fossila bränslen som vi har kunnat producera bröd i omfattande skala. Och jägare, de gjorde inte det som var mest energikrävande. Som vi kan ju idag kosta på oss att använda livsmedel som kommer från andra sidan jorden, eftersom energi är så otroligt lättillgängligt och billigt. Men det var det inte då, utan då tillämpades något som kallas för optimal foraging strategy. Optimal födosöksstrategi, om man ska översätta det. Och det är ett begrepp som har sina rötter i evolutionär ekologi. Och det betyder att historiskt sett så har människan, precis som alla andra arter, strävat efter att maximera energiintaget samtidigt som energiförbrukningen minimeras. Och stora villebrår som mammutar eller hjortdjur, det har varit väldigt fördelaktigt att jaga dem, eftersom de innehåller mer energi i form av protein och fett jämfört med mindre djur. Och det betyder att efter en lyckad jakt så kunde man få ett stort byte, ge mycket näring till en hel grupp under en lång tid. Och det här var en grundläggande strategi som har spelat en helt avgörande roll för överlevnad och utveckling, och därför det genetiska arvet som vi bär på. Alltså grupper som inte har utnyttjat energibesparing på det här sättet har inte kunnat konkurrera, och de har alltså inte kunnat bidra i lika hög grad till genpoolen. Så under stenåldern så var samlade växter en del av människans kost. Men de var inte lika energitäta som kött. Så stora villebråd gav mer energi, framförallt i förhållande till näringsinnehållet också. I förhållande till den investering man behövde göra jämfört med att samla växter. Så det är anledningen till att bröd och andra komplexa växtbaserade livsmedel var inte en stor del av kaloriintaget. Samtidigt så har vi ju en anpassning till att äta stärkelse, en genetisk anpassning. Och det kan vi se i form av ett ökat antal kopior av amylasgenen i vårt genom i många västbefolkningar. Och befolkningar framförallt som har haft jordbruk under en lång tid. Och då kan man se att det finns fler kopior av den amylasgen. Det är enzymet som bryter ner stärkelse i munnen. Och då är det en fördel att ha fler sådana kopior, för då kan man klara av glykemiskt belastande mat bättre. För att, då kan man kontrollera sitt blodsocker bättre om man har fler kopior av det. Men vi ser ju ändå att diabetes drabbar 650 000 svenskar. Och de flesta svenskar är överviktiga. Nästan 2 miljoner svenskar har högt blodtryck. Alltså vet vi att genetisk anpassning på det här sättet, det är inte allt. Det är inte samma sak som att allt som innehåller stärkelse är det mest hälsosamma vi kan äta. Och i norr då? I våra förfäder, hur såg deras stenålderskost ut? Man kan helt säkert säga att i norr så har stenålderskosten varit baserad på kött, fisk och skaldjur. Och faktum är att vi vet ganska mycket baserat på tidigare forskning. Men inte nog med det, stenålderskosten är dessutom, den är ju testad och jämfört i kliniska studier mot kost som innehåller mer spannmål. Och då ser vi att stenålderskosten ger mycket bättre hälsomarkörer. Men kanske kan ändå spannmål vara en del av en hälsosam kost. Naturligtvis, i små mängder kan spannmål vara en del av en hälsosam kost. Men det är inte det som är huvudsaken. Faktum är att spannmål är och förblir en belastning för hälsan. Det är inte en tillgång, utan det är något man kan komma undan med. Och det är det här som jag tror många missar när man gärna genom önsketänkande vill förstora upptäckter om brödanvändning under paleotiden. Så i framtiden kan vi naturligtvis också förvänta oss att gränsen för när spannmål konsumerats kommer att flyttas, kanske tillbaka ännu mer, och man kommer hitta nya grupper och så vidare. Men kan vi använda de här fynden för att avgöra exakt hur vi ska äta idag? Jag tror det är viktigt att hålla sig lugn, inte övertolka, inte låta sitt önsketänkande springa iväg, utan gå tillbaka till det vi vet om de här livsmedlens egenskaper också och vad vi vet från den forskning som kommit på senare år. Vad kan vi då dra för slutsatser? Mina slutsatser är de här. Att för det första, dina förfäders kost har varit baserad på animalier. Det är vi alla överens om. Både tidigare forskning och de experter som intervjuas i programmet. För det andra, människor har inte ätit processad mat. Idag kommer allt fler människor få i sig kalorier till övervägande del från spannmål och mejeriprodukter i processad form. Och det är inte hälsosamt. Det tror jag ingen skulle förespråka motsatsen till. För det tredje, spannmål och baljväxter har inte varit en betydande del av stenålderskosten, särskilt inte för våra förfäder här i norr. Och det är bara att se dig omkring i den svenska naturen och försöka föreställa dig vilka växter du själv skulle kunna äta där året runt. Det är ytterst få växter, och så återspeglas också det av det vi vet från mätningar av kolisotoper från människors kvarlämningar här, att andelen animalier har varit omkring 80% av kaloriintaget. Och det är sant som de säger att bröd går att lagra, det är svältförebyggande och det kan vara en stapelgröda under svältperioder. Men även om det kom 10 nya exempel på olika befolkningar som använt spannmål under paleolitikum, så spelar det inte så stor roll, eftersom vi vet att det varit så liten del av jägarsamlarfolks totala energiintag. Och att det förmodligen varit något som man använde som en backup, som en säkerhetsmat under dåliga tider. Och anledningen till det är helt uppenbar. Det finns flera goda skäl att undvika spannmål som inte har att göra med tillgänglighet, historiska rön eller vad vi vet från lämningar från människors bostäder. Utan det har att göra med att spannmål, det är unikt näringsfattigt och det tar plats från annan näringsrik mat som är den näringsrika delen av kosten, nämligen kött, fisk, skaldjur, grönsaker, nötter och frön. Och det skriver vi mer om i vår bok Autoimmun handbok, exakt hur mycket näring som finns i olika livsmedel där. Sen är det också så att glutenspannmålen visar sitt onda ansikte i form av överkänsligheter, alltså en lång rad symptom hos hundratusentals svenskar. Framförallt i gruppen med inflammation eller autoimmun sjukdom, där finns det människor som bör undvika spannmål och baljväxter helt på grund av magbesvär, inflammation, autoimmun sjukdom, allergier och liknande. Och de blir betydligt bättre när de undviker det. Och det här är ju naturligtvis något som också varit aktuellt för alla de människor i förhistorisk tid som har ätit spannmål. De har ju inte blivit friskare och friskare genom att konsumera mer och mer av de här livsmedlen som innehåller extremt mycket lektiner, enzymhämmare och andra antinutrienter. Så. Och nu tänkte jag att vi ska zooma ut lite från hela det här samtalet kring bröd och den här delvis historierevisionismen som pågår i medier och på SVT och liknande. Alltså, jag tror att vi behöver betrakta det här som att kritiken mot stenålderskosten, det är intressant att den handlar om detaljer. Den handlar om att förflytta gränser. Den handlar om grenverkets yttersta spetsar, inte om kärnan. För kärnan i stenålderskost eller det evolutionsperspektivet på mat och hälsa, det är inte spannmål och det är inte baljväxter, utan det är evolutionen. Och det är intressant, tycker jag, att evolutionen inte är det som diskuteras, utan kritiken handlar om helt ovidkommande detaljer. Det tycks finnas exempel på, ja, att jägarsamlare ätit spannmål och baljväxter, kanske fullkornsbröd eller mejeriprodukter kan ha varit delar av kosten tidigare än vi har trott, kanske. Kanske kan också den typen av mat vara delar av en hälsosam kost. Men det är inte det som är grejen. Det grundläggande som alla kritiker accepterar är det vi säger om evolutionen som en grundläggande förutsättning för sambanden mellan kost och hälsa. Annars skulle kritiken handla om kärnan i paleokosten, nämligen att vi utesluter den processade maten, snabbmaten och halvfabrikaten. Det är det som är elefanten i rummet här. Så om du vill kritisera evolutionsperspektivet på mat och hälsa, som det är det som vi driver, evolutionsperspektivet, då behöver du förklara på vilket sätt den ultraprocessade maten är bra för oss. Snälla evolutionskritiker, berätta om den ultraprocessade maten om du är kritiker av evolutionsperspektivet. Och om du själv personligen inte tror att snabbmat, chips och läsk och så är nyttigt, så berätta varför du undviker det. För utan evolutionen som förklaringsmodell så har ju inget att säga där. Ultraprocessad mat, den är lättsmält, den är god, den är sammansatt av kostexperter. Vad är problemet? Kärnan i det evolutionsmedicinska perspektivet är ju redan accepterad av våra kritiker här. Så den självklara logiska slutsatsen för alla som använder sitt förnuft, det är att evolutionen har format människan till att äta hela råvaror. Det är på grund av evolutionen som vi är dåligt skickade att hantera socker, e-ämnen, emulgeringsmedel, raffinerade kolhydrater och liknande. Det är evolutionen som har format våra matsmältningssystem och våra energisystem som idag rubbas allt mer av den moderna kosten. Och det är därför som den moderna paleokosten som vi brukar hänvisa människor till är mer hälsosam än något annat kostupplägg som den jämförs mot, inklusive medelhavskost som har mer spannmål och baljväxter. Men jag tror att sanningen är ganska enkel. Evolutionskritikerna, de försöker blanda bort korten genom att prata om bröd, att det har använts en lång tid och liknande. Men faktum är att de innerst inne vet att de har fel. De undviker själva processad mat för de vet att den inte passar för vår genetik. Och jag tror att vi idag behöver vara mer på vår vakt än någonsin mot den här typen av rapportering. För att den rapportering som vi ser i de gamla medierna och i SVT i det här fallet, det ligger i linje med nutida trender och önskemål från flera håll. Särskilt från matindustrin som inte skulle ha något emot att sälja mer växtbaserade billiga matprodukter till oss. Och problemet är att det är otroligt svårt att kombinera sammansättandet av en produkt som ska sälja mycket och som alltså ska vara väldigt god. Den kommer i samtliga fall att vara mer eller mindre ohälsoskapande. Att skapa processade produkter som är nyttiga är otroligt svårt. Och det går inte att kombinera med marknadsförhållandena. Däremot så finns det tusentals växter som är oprocessade, grönsaker, frukter och bär som kan ingå i stor mängd i en hälsosam kost. Och det beror på att människan har en evolutionär historia med hela ätbara växter. Men samtidigt så ska vi inte överbetona växternas betydelse här som man gör i den här rapporteringen i SVT-programmet. Man intervjuar till exempel en expert där som säger att vi kan få livsnödvändigt omega-3 från valnötter och pinjenötter. Det är helt felaktigt. Och att den här experten påstår det speglar ett önsketänkande. Man behöver gå ett steg längre där, undersöka vad händer med det omega-3 vi äter från vegetabiliska källor. Blir det till livsnödvändigt EPA och DHA? Svaret är nej. Så det finns då en stark önskan om att lyfta fram växterna som mer hälsofrämjande än vad de är. Men den verkliga hälsokosten, det är den animaliska delen. Det är där de essentiella näringsämnena finns. Och det finns tusentals näringsämnen där idag som vi varje år upptäcker nya egenskaper. Nya hälsofrämjande egenskaper hos. Och det är bara att gå igenom några av de senaste avsnitten på det när jag pratar om till exempel transfakensyra och kreatin. Två exempel. Så låt dig inte luras av matindustrilobbyn. Tänk själv. Använd ditt förnuft så ska du säkert hamna rätt. Tack så mycket för idag. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunt protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.